Som ni vet och har förstått så är detta en studioinspelning. Och det har att göra med att vi hade ett datahaveri på temadagen. Så det här blir ju naturligtvis lite annorlunda än det var på temadagen. Och det blir ju naturligtvis lite mer återhållsamt. Men innehållet i det jag har att säga, det är ju precis detsamma. Och det som jag försöker att föra fram till er, det är ju, motsvarar ju det som jag tog upp på temadagen. Men som sagt, det blir lite mer återhållsamt och lite mer stillsamt kanske. Jag skulle vilja uppehålla mig vid ett sammanhang i Paulus brev till Titus. Det är ett av de korta breven som Paulus har skrivit, men ganska innehållsrikt ändå. När Paulus skriver det här brevet så skriver han i egenskap av att vara Guds tjänare och en Jesu Kristi apostel. Det här kan du och jag fundera lite över. Vi betraktar oss nog inte som några apostlar, och det ska vi nog inte göra heller. Men Guds tjänare ska vi gärna bekänna oss som att vi är, för det är vi. Alla vi som har överlåtit oss åt Gud, alla vi som har överlåtit oss på det sättet att vi har tagit emot frälsningen genom Jesus Kristus. Vi är och ska vara och vill vara Guds tjänare. Och Paulus, han skriver alltså här i egenskap av att vara Guds tjänare och en Jesu Kristi apostel. Och han skriver i egenskap av att ha en särskild uppgift, nämligen att leda Guds utvalda till tro och insikt. Och det är frågan om den insikt, om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Och han skriver i egenskap av att vara en som har anförtrotts en särskild förkunnelse, genom vilken Guds avsikt är då att uppenbara sitt ord. Detta skriver Paulus med stor frimodighet. Han vet att han har en särskild uppgift, och han är ganska frimodig med det. Det kan vi också vara. Vi har också uppgifter i Guds rike, fast kanske inte så stort och så betydelsefullt som det Paulus talar om. Men vi är Guds tjänare och vi har också uppgifter i Guds rike. Paulus skriver också det här brevet i egenskap av att vara Titus andlige far. Och han kallar Titus sitt äkta barn i den gemensamma tron. Brevet i stort har en varm och personlig ton. Och vi förstår att Paulus och Titus, de har arbetat tätt tillsammans i tjänst för evangelium. Det här är väldigt fint, tycker jag. Det ska vi vara rädda om det är så att vi upplever den sortens gemenskap med någon annan. Att man kan arbeta tätt tillsammans i tjänst för evangelium, så ska man vårda ett sådant förhållande. Det är väldigt värdefullt. Jag har själv upplevt det för många år sedan under en period när jag fick arbeta tätt tillsammans med en som jag kände väldigt gemenskap med. Va? Paulus och Titus, de har haft det på det sättet. Paulus förtroende för Titus, det framgår väldigt tydligt i det här brevet. Han har ålagt Titus en uppgift, och det gör han när de skiljs åt. De är på Kreta när de skiljs åt. Och då lägger Paulus fram den här uppgiften som han anförtror Titus. Nämligen att på Kreta ordna, skriver han, det som ännu återstår. Och det är då att i varje stad tillsätta äldste efter Paulus anvisningar. Sen gör Paulus en genomgång med Titus om vad han menar ska känneteckna en församlingsledare, alltså en äldste, som då ju bör framstå som något av ett föredöme i församlingen genom sitt sätt att leva och genom sitt sätt att ta hand om sina närmaste. Paulus, han använder ett särskilt ord om de som ska fungera som äldste, som församlingsledare. Han kallar dem för Guds förvaltare. Och det är ju naturligtvis så att en äldste, en församlingsledare som har kommit in i sådan uppgift har ett slags förvaltarskap. Man har av Gud anförtrotts en särskild uppgift att vårda och ta hand om Guds församling. Särskilt den församling som man då lever i och verkar i. Det finns anledning för både dig och mig, tror jag, var och en av oss, att begrunda vad Paulus skriver i det här sammanhanget. Vad han skriver om äldste. Vad han skriver om församlingsledare. Nu vet ju inte jag om det är så att ni som lyssnar till det här är församlingsledare. Det kanske är några som är det. Som är äldste. Och det är en fin uppgift. Och den ska vi hålla högt. Men han skriver så här: framförallt, skriver Paulus, så ska en församlingsledare hålla sig till lärans tillförlitliga ord. Han ska bidra till församlingens, kan vi nästan säga, andliga status genom att ha en sund undervisning. Paulus menar också att han ska uppmuntra de som behöver det. Och han ska vederlägga, alltså motbevisa, gå till rätta med eventuella motståndare. För det finns det ju alltid i anslutning till Guds verk, så finns det också motståndare som dyker upp. Men de ska en församlingsledare vederlägga. Han ska alltså ta itu med dem på ett bra sätt. Va? Och det ska han göra genom en sund undervisning och att han håller sig till, som Paulus skriver, lärans tillförlitliga ord. Paulus, han menar att det fanns orostiftare, det fanns pratmakare och bedragare, det fanns de som kom dragande med judiska myter och stadga från människor, människor som vänder sig bort från sanningen. Det är inget nytt det här, utan det här är någonting som alltid har funnits med i anslutning till Guds församling, att det finns sådana som vill störa, som vill ställa till bråk och så. Men det här, menar Paulus, det ska man få tyst på genom en sund undervisning. En del av det här, det ser vi idag. Sådana som kommer med judiska myter och stadgar och regler som de tycker att man ska följa om det är så att man tillhör Guds församling. Det har alltid funnits motståndare, men motmedlet då, som nu, det är att hålla sig till en sund lära, till lärans tillförlitliga ord. Och Paulus menar också att det finns tillfällen då det behövs en sträng tillrättavisning. Sen manar Paulus också Titus själv att tala i överensstämmelse med den sunda läran. Att vara ett föredöme i goda gärningar och att i sin undervisning ge prov på oförfalskad sanning och värdighet, att vara sund och oklanderlig i sitt tal. Så vi förstår det utav sammanhanget är att Titus var inte bara någon slags medhjälpare till Paulus, utan Titus var också en förkunnare. Han var också en lärare och han var en person som Paulus räknade med verkligen. Fortfarande är vi i inledningen här till Titusbrevet. Vi är alltså på väg mot det som jag tror är brevets huvudbudskap. Men jag tyckte att jag ville ha med allting det här som föregår det här huvudbudskapet. Paulus vänder sig här med särskilda förmaningar till äldre män och till äldre kvinnor, till unga kvinnor och unga män. Och han vänder sig också till de som är slavar med allt vad det innebär av beroende och ofrihet. De uppmanas också att leva så att de i allt, skriver Paulus, är en prydnad för Guds, vår frälsares lära. Jag vet att det här med slavar, det är lite obekvämt för en del. Att inte Paulus skriver att de ska friges. Men jag har läst, eller slog lite i böcker om det där. Det verkar nästan som att slavar här, de var nog ofta så att de var delar av den familj som de tillhörde. Så att det var nog inte så där våldsamt slaveri, utan de var nog lite mera familjemedlemmar än vad vi i allmänhet tänker oss när vi hör ordet slavar. Men Paulus räknar med dem på samma sätt som han räknar med alla andra. Han räknar med att de ska kunna leva så att de också är en prydnad för Guds, vår frälsares lära. Då kan man fundera över varför Paulus gör den här genomgången och varför han vänder sig till alla de här människorna, varför han vänder sig till Titus själv, till församlingsledare. Han vänder sig ut till gamla och unga. Han vänder sig till slavar och till fria, till kvinnor och män. Vi förstår att de här uppmaningarna, de är viktiga. Jag tror att vi är överens om också att det här, det riktas också till oss, vi som tar del av det idag. Jag har den uppfattningen att de brev som Paulus har skrivit och även de andra breven som finns i Nya Testamentet, visserligen har de en adressat, men det betyder inte att det är bara skrivet för dem som är adressater till de här breven, utan det är också skrivet för oss, vi som tar del av det så här långt efteråt. Guds ord är ju sånt. Det vänder sig till den och berör den som läser det. Och när vi tar del av det här som Paulus skriver, så tycker jag att vi kan förstå att det riktas till oss. De här uppmaningarna riktas till oss. De är viktiga. De var viktiga då och de är viktiga nu. De är viktiga för oss som tar del av det idag. Nå, varför gör Paulus den här genomgången? Jo, säger Paulus, därför att Gud har uppenbarat något. Något som är avsett att gälla för alla människor. Och något som är viktigare än allt annat. Något som i grunden kan förändra och förvandla en människas liv och tillvaro. Oavsett vem hon är eller vad hon är och oberoende av bakgrund och ställning i samhället. Och därmed, när vi har kommit så långt, då är vi framme vid själva texten i brevet till Titus som vi ska läsa tillsammans. Och det finns i kapitel 2 i Paulus brev till Titus, och vi börjar på vers 11. Och så ska vi läsa tillsammans ett sammanhang där. Om ni hör nu att det prasslar lite, så är det för att jag plockar med Bibeln här. Och det kan ni också göra när ni lyssnar på det här. Det är jättebra om ni har Bibeln framme då. Då läser vi brevet till Titus kapitel 2. Och vi läser från vers 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot alla människor. Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgjöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Något, säger Paulus, har uppenbarats, och det som Titusbrevet talar om här, det är det faktum att Guds nåd har uppenbarats. Eller som det står i 81 års översättning av Bibeln, Guds nåd har blivit synlig. Både Gamla testamentet och Nya testamentet talar mycket mycket och utförligt om Guds nåd. Och nåden, den är ju, det är en märklig företeelse. Jag tror att du och jag, vi kommer nog aldrig att stå inför en högre mänsklig instans och ansöka eller begära nåd. Jag tror inte vi behöver göra det, du och jag. Jag tror inte heller att vi kommer att ha den makten eller det inflytandet eller den ställningen att någon kommer till oss för att be om nåd. Det tror jag inte. Att få nåd, det är ju att få sin uppenbara skuld och sitt rättmätiga straff villkorslöst efterskänkt. Det är något så märkligt det här med nåd, och att Gud uppenbarar en nåd som är något alldeles utöver det vanliga. När Guds ord säger att en Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, så är det just därför att vi alla var i behov av nåd. Vi var själva, säger Paulus, som vi läste alldeles nyss här. Jag är övertygad om att han menar alla människor. Vi var själva oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda. Vi hatade varandra. Jag tror inte Paulus talar om att vara en dålig och bristfällig människa i största allmänhet. Jag tror att han beskriver den ogudaktiga människans ställning inför Gud. Jag tror han beskriver hur en människas liv kan te sig då hon lever utan Guds inflytande i sitt liv. Då hon lever utan att fråga efter Gud eller fråga efter Guds vilja. Jag tror det är det som Paulus beskriver här, och det är ju ganska dramatiskt. Människan, du och jag alltså, vi är i behov av Guds nåd. Vi är i trängande behov av Guds nåd, och vi är i lika stort behov av Guds nåd, du och jag. Och just den sortens nåd som du och jag behöver, den har Gud uppenbarat för vår frälsnings skull. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Gud uppenbarar också något om sig själv, som vi läste här. Nämligen detta, när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, så frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Och det här är vad du och jag och alla andra möter i den stund då vi går till Gud för att få del av hans nåd. Vi möter Guds godhet, Guds kärlek och Guds barmhärtighet. Guds nåd, godhet, kärlek och barmhärtighet uppenbarade till alla människors frälsning. De är uppenbarade, alltså har blivit synliga genom Jesus Kristus, genom Jesu liv och genom Jesu verk. Vi läste här i andra kapitlet, vers 14, han har offrat sig själv för oss. Och jag tror att om vi får ta del av det här underbara, om det blir levande för oss, så tror jag det går inte en dag utan att det här dyker upp i våra tankar. Jesus har offrat sig själv för oss. Han har offrat sig för mig och han har offrat sig för dig. Guds godhet och kärlek, allt som kännetecknar Gud, det blir synligt, det blir uppenbart i just detta. Jesus har offrat sig själv för mig, för oss, för alla människor. Genom denna märkliga Guds nåd, när vi tar emot den, så förändras vår ställning inför Gud. Vi friköps, läste vi. Vi friköps från all laglöshet. Och vi läste, han renar åt sig ett egendomsfolk. Vi blir, säger en annan översättning, vi blir hans eget folk. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Paulus talar om en genomgripande rening, va? En förnyelse av människans inre som bara kan förverkligas genom Guds andes ingripande. Det är ett gudomligt verk vi pratar om här. den förändring i människans ställning inför Gud som hon får uppleva när hon tar emot Guds nåd. Den är bara frukten av, ja visserligen så måste människan säga ja till den. Men annars är den bara frukten av Guds andes verk. Det är ett gudomligt verk i människans inre. Det finns ju inget som hindrar oss från att försöka bli lite bättre människor. Det är det inte. Men det här är ett gudomligt ingripande i människan. Det är något som kommer oss till det rikligt, skriver Paulus. Och snålhet, det vet vi. Det har aldrig varit något karaktärsdrag hos Gud. Utan det Gud gör, det gör han rikligt. Och det Gud gör i människan, det gör han ordentligt och han gör det på ett genomgripande sätt. När Gud genom sin nåd renar människan så gör han det på ett fullt och härligt sätt. Genom denna Guds nåd, skriver Paulus också, så får vi stå som rättfärdiga och som arvingar till det eviga livet. Andra Korinterbrevet 5:17. Så står det så här, jag tror att det är någon annan också under temadagen här som har citerat det. Det står så här, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. När jag var i 10-årsåldern, då upplevde mina föräldrar frälsning. Vi var en familj som hade stora problem. Vi hade problem med olika slag med missbruk och andra bekymmer också. Men då upplevde de frälsning, mina föräldrar. Och jag minns det här väldigt tydligt. Och jag minns den här förändringen som inträdde i familjen. Det här måste ha varit runt 1958. Och jag var alltså 10 år. Och då förstår ni att jag har varit med i leken ett tag. Jag minns att min pappa då under ett kvällsmöte, han vittnade om vad han upplevt och han bekände på ett väldigt märkligt sätt. Och jag minns det väldigt, väldigt tydligt. Han sa så här: jag känner att jag har kommit hem nu. Jag känner att jag har kommit hem nu. Och jag minns att han grät när han sa det. Så att han var väldigt gripen över det här. Vi hade en gästbok hemma. Det hade ju alla familjer nästan på den tiden. En gästbok som alla skulle skriva i, som kom på besök, som åt middag och som kom och fika. Och i samband med det så skedde i vår familj. Det kom ju hem en del utav församlingsledningen och hälsa på oss. De talar med mina föräldrar och de undervisar väl dem och vägleder dem lite då. Men en av bröderna då i pingstförsamlingen i Nyköping då där vi bodde, han skrev tvärs över en hel sida i gästboken: allt har blivit nytt. Och så är det. Gud föder människan på nytt när hon tar emot nåden han bjuder, och han börjar med insidan, han börjar med människans innersta. Gud gör inga hastverk, utan det gör han ordentligt. Och när han gör någonting i en människas liv, då kan man säga om det blir något nytt av det. Va? Framförallt så är det så att Gud löser människan från synd och från skuld. Jag vet att det kan vara svårt för en del att ta till sig. Just det här att Gud så fullständigt löser människan. Men jag tycker vi ska hjälpa varandra och påminna varandra om att det endast är Guds nåd uppenbarade Jesus som leder till frälsning. Inte gärningar som vi har gjort. Inte vår fromhet, inget annat. Inte att vi tar till oss någon särskild ideologi. Inte att vi gör om oss på något sätt. Utan han frälser oss sådana som vi är. Och han renar oss från synd och skuld. Han renar oss på det sätt som vi personligen behöver. Vi är ju olika. Vi bär med oss olika saker. Men han renar oss på ett personligt sätt. Och han renar oss på ett genomgripande sätt. Goda gärningar, ja det är väl bra. Ett fromt levande, det är väl också bra. Men betyder ingenting. Det är klart att det betyder någonting att göra goda gärningar och att leva fromt. Det ska känneteckna den som är kristen. Men återigen, det är endast Guds nåd som är uppenbarat för syndiga människors skull genom Jesus Kristus. Det är bara den som leder människan till frälsning. Guds nåd, inget annat. Och det räcker. När Gud uppenbarar sin nåd och när den blir synlig, när han låter oss förstå att han inte bara är god utan att han också älskar oss, när han handlar med oss, inte efter vår förtjänst utan efter sin barmhärtighet, då är det genom Jesu liv och verk som han låter allt detta bli uppenbart. Vi läser i Hebreerbrevet 2, det är ett sammanhang som jag väldigt ofta återkommer till, det de första verserna i Hebreerbrevet 2. Och bland annat så står det så här: Gud har talat till oss genom sin son. Och så är det. Människans möte med Guds nåd, det är hennes möte med Jesus. Inget annat. Det är där som människan får tag i Guds nåd. Det är när hon får möta Jesus. Och i Jesus, det är där som all den välsignelse finns som Gud har avsett att människan ska få del av. Där finns all den välsignelse gömd som Gud har tänkt för människan. Och det är i och genom Jesus Kristus som den här välsignelsen uppenbaras och kommer på något sätt inom räckhåll för människan. Den har lagts inom räckhåll för människan i Jesus Kristus. Det är också så att Guds nåd, när människan tar emot den genom Jesus, den förändrar människan, den omdanar människan. Vi läste i bibelordet här för en liten stund sedan att människan fostras till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär för att istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. Hon uppfylls av iver, skriver Paulus, att göra goda gärningar. Och jag tror att det är så när vi upplever frälsning och Guds nåd, att då uppstår det en förändring också i vårt sätt att se på omgivningen. Vi får lov att säga nej till vissa saker. Det finns platser som inte vi vill gå till. Det finns sammanhang där inte vi vill ta del. Det finns sånt som vi känner att det här behöver vi avstå från. Därför att det hör inte ihop med det som Gud har gjort i våra liv. Vi fostras att säga nej till vissa saker. Ogudaktighet, världslighet, världsliga begär. Och vi känner att ett behov av att istället leva anständigt och rättfärdigt och gudfruktigt. Och allt detta, menar Paulus, det är i väntan på att Jesus ska träda fram i härlighet. Guds nåd, den förvandlar människan. Det finns en förvandlande kraft i frälsningen. Det är många som har upplevt det under alla år som har gått sedan Jesus och andra här. Men det är många som har upplevt det här, att Guds nåd förvandlar människan. Jag tror att vi känner igen oss i detta. Vi ska gå till Lukas evangelium för att läsa ett bibelsammanhang där. Det lade till vid Gerasenas område som ligger mitt emot Galileen. Där alltså Jesus och hans lärjungar som det handlar om här. När Jesus steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av onda andar och hade inte på länge haft kläder på sig. Och han bodde inte i något hus utan höll till bland gravarna. Då han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek: Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade just befallt den orena anden att fara ut ur mannen. Länge hade anden hållit honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom. Men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onda anden. Jesus frågade honom: Vad är ditt namn? Han svarade: Legion, eftersom många onda andar hade farit in i honom. Och det bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen, och det tillät han. De onda andarna for ut ur mannen och in i svinen, och jorden störtade ut för branten ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hände flydde de och berättade om det inne i staden och ute på landet. Och man gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som de onda andarna hade farit ut ur, sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då greps de av fruktan, men de som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatta hade blivit hjälpt. Därefter bad allt folket från Gerasenas område att Jesus skulle lämna dem, eftersom stor fruktan hade kommit över dem, och han steg i en båt och vände tillbaka. Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom, men Jesus skickade iväg honom med orden: vänd tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig. Och han gick och ropade ut över hela staden allt vad Jesus hade gjort med honom. Det står också i Markus 5, där det här sammanhanget finns också, att han ropade och slog sig själv med stenar. Det finns i ett par evangelier det här, och det finns ytterligare i Matteus, tror jag, finns det ett parallellställe, men det är inte riktigt, det liknar det här, men det är inte riktigt samma ställe då, men det är parallellt i alla fall. Jag tror inte att du och jag, att vi har mött någon som har varit i den här mannens situation, som har varit så helt i händerna på själva ondskan. Vi vet inte så mycket om den här mannen, förutom det som kort beskrivs här i Markus och Lukas. Personligen, när jag har funderat över det här bibelstället, så har jag funderat lite över vad det var som gjorde att den här mannen hade råkat så här illa ut. Vad som hade gjort att han öppnade sig för sådana här andemakter. Jag vet inte hur det var på den tiden riktigt. Idag finns det ju ett väldigt utbud av religiösa erbjudanden. Det finns sånt som ytligt ska få människor att må bättre, men som egentligen är något slags förklädd hedendom som får människan att öppna sig för allt möjligt. Hokus pokus. Ibland så är det så att man nästan ryser. Man undrar om människor saknar självbevarelsedrift. Jag vet inte om det var så på Jesu tid. Men något var det som hade gjort att den här mannen hade öppnat sig. Att han hade blivit tillgänglig för sådana här andemakter. Det är klart att det var ju en oerhörd tragedi. Va? Det som vi ser här i texten, det är ju ett våldsamt händelseförlopp. Det är ju, tycker jag, en av de mera dramatiska skildringarna i Nya Testamentet. Men vi ser också en lika dramatisk förändring i den här mannens liv. Och vi ser en underbar maktdemonstration från Jesus sida. En dramatisk förändring hos den här mannen och en maktdemonstration från Jesus sida. Det finns skildringar i Bibeln som är skildringar av händelseförlopp och egentligen inget annat. Kanske att man inte ska läsa in mer i texten än vad texten säger i vissa sammanhang. Men i det här fallet så tycker jag att det finns någonting som döljer sig i texten, som döljer sig i den här skildringen som har talat åtminstone till mig. Det kan ju ni fundera på när ni lyssnar på det här, om ni tycker att jag pressar någonting ur texten som inte finns där. Va? Men jag har funderat över tre stycken formuleringar som finns här och som har på något märkligt sätt rört vid mig. Va? Människor från staden som finns här alldeles i närheten, de kommer ut för att se vad som har hänt den här mannen. Jag föreställer mig att han måste ha varit ganska välkänd. Det är ju så med människor som bär sig åt lite på olika sätt. De blir lite välkända. Alla vet vem de är. Jag tror att det var så vid det här tillfället också. Att människor kände till den här mannen ganska väl. Vad de får se, när de kommer, det är att mannen är klädd. Han är vid sina sinnen och han sitter vid Jesu fötter. Han är klädd, han är vid sina sinnen och han sitter vid Jesu fötter. Det här att han är klädd, det var det första som jag fastnade inför. Jag tycker det är lite speciellt. Det finns någonting i mötet med Jesus som förändrar människan inför ögonen på omgivningen. Man ser att något har hänt. Och människan själv ser att det händer någonting. Människan blir själv varse att en förändring har skett. Min fru och jag, vi har en god vän. Ja, vi har ju många goda vänner, men det är en särskilt god vän jag tänker på nu. Han är mycket välkänd i frikyrkliga sammanhang. Och han berättade för en tid sedan vad som hände efter att han var ganska ung. Han upplevde en genomgripande frälsning. Det som främst hade kännetecknat honom innan han blev ett Guds barn, det var att han drack väldigt mycket. Han söp rent ut sagt. Och han ljög. Och han svor konstant. Han drack, han ljög och han svor. Och det här var på något sätt kännetecknande för honom. Men när han upplevde frälsning, och det var efter en ganska lång kamp, och det var stora svårigheter, och det hände märkliga saker under den här kampen som han då delgav oss. Han upplevde frälsning och förändrades, va? Och han märkte hur det här försvann från honom. Han slutade helt plötsligt med detta. Det här ljugandet. Det här svärandet. Och det här, han kände inget behov längre av att ägna sig åt något drickande. Det finns en kraft som uppenbaras i frälsningen. Och som upprättar människan. Det ser vi i den här skildringen. Den här stackars mannen som texten handlar om här i Lukas evangelium. Det finns en kraft som upprättar människan, som lyfter människan, som ger människan självrespekt och människovärde tillbaka. Som gör att människan, att omgivningen får förtroende för henne igen. En upprättande kraft, en förvandlande kraft. Gud klär människan. Gud skyller över sådant till människan som har belastat henne förut. Romarbrevet talar om att leva värdigt genom att ikläda sig Herren Jesus Kristus. Och Galaterbrevet, 3 kapitlet, talar om att vi genom dopet blir iklädda Kristus. Nu är jag lite osäker på om man egentligen ska göra kopplingarna mellan det här bibelstället när det beskrivs att människorna från staden kommer ut och får se att den här mannen är klädd. Och sen de här bibelställena som talar om att ikläda sig Kristus. Men idag känner jag att jag vill göra den kopplingen. Det händer någonting när människan blir frälst. Det händer någonting när människan får uppleva Guds nåd i sitt liv. Hon förändras inför ögonen på omgivningen. Hon förändras inför sig själv också. Människan märker själv att det kommer en förändring. Det finns en gammal sång som vi sjöng i pingstsammanhang för. Och vi sjöng en strof då som var så här: pris ske Gud, han kan fullkomligt frälsa sitt folk så att det både syns och känns. Folk från stan, de gick ut för att se vad som hade hänt, och de fick se att mannen var klädd, och det var i det här fallet en nästan ofattbar förändring. Jesus förvandlar människan så att det syns. Och det andra som jag tyckte talade till mig, det var just detta: han är vid sina sinnen. Det ser de när de kommer ut, människorna från staden här, va? Mannen i den här texten, han var ju ett vrak naturligtvis. Han var ett psykiskt vrak, han var ett socialt vrak. Han hade inget hem. Han höll till på en begravningsplats. Han ropade och han skrek. Han slog sig själv med stenar. Han hade inga mänskliga kontakter knappt. De mänskliga kontakterna han hade, det var ju när de försökte binda honom, när de använde någon slags våld för att lugna ner honom. Han var ju ett vrak verkligen. Och det finns ju sådana människor idag också som är verkliga vrak. Och vi kan fundera på vad det är som har tagit dem i besittning. Men i den här skildringen så ser vi och förstår att här är andemakter som den här mannen har släppt in i sitt liv på ett eller annat sätt. Och det här som fanns i hans inre, som hade tagit hans inre besittning, det drev honom ut i ödemarken, läste vi, bort från mänsklig gemenskap. Nu är det så här att det finns en läkande kraft i frälsningen som når ända in i människans inre. Det ser vi utav den här skildringen. Och det är något förunderligt som kan ske när människor kommer i beröring med frälsningen som är uppenbarad genom Jesus. Guds nåd som är uppenbarad genom Jesus. Jag vet att vi som människor, vi är väldigt olika. Några av oss får kämpa med en inre skörhet. Det vet jag. Några av oss kanske upplever en väldig stabilitet i våra liv. Vi kanske aldrig åker ner i några djupa dalar och vi kanske inte är uppe på några höga berg heller i vårt känsloliv, utan vi är rätt så stabila. Och det är inte, allting berör oss inte, utan vi har någon slags inre stabilitet, medan andra då har någon slags skörhet i sitt inre. Men vad det än är, så har vi möjlighet att gå till Jesus med det. Vi kan gå till Jesus med allting. Folket i staden som kom ut för att se vad som hade hänt, de fick se mannen inte bara var klädd, utan han var också vid sina sinnen. Han var lugn och han var sig själv igen. Visst är det märkligt det här? Visst är det en fantastisk skildring? Och för det tredje, han sitter vid Jesu fötter. Jag är ganska säker på, även om det inte står det, men jag är ganska säker på att Jesus och han, de samtalar med varann. Jag vet inte riktigt, men kanske han berättar för Jesus om hur han har haft det. Han kanske anförstår Jesus vad det är som har plågat honom och vad det är som låg bakom den här belägenheten som han var i. Möjligt att han berättar för Jesus vad det är som bekymrar honom nu när han har blivit sig själv igen. Jag tror att vi känner igen oss i det här många. Vi har suttit där själva, bildligt talat, många gånger vid Jesu fötter. Vi har anförtrott Jesus sånt som vi har tyckt varit svårt. Vi har anförtrott Jesus det som har plågat oss och belastat oss. Men nu sitter den här mannen här. Han sitter vid Jesu fötter. Det här är det normala för den som har mött Jesus. Det här är det normala för den som har upplevt den här befrielsen och förvandlingen. Det är att man har ett ärende till Jesus ibland. Man går till Jesus för man har någonting som man vill prata med honom om. Jag kommer ju från Nyköping. Det är en väldigt fin stad. Jag minns ett friluftsmöte. Ja, det är kanske 30 år sedan eller lite drygt. Ett friluftsmöte på gågatan i Nyköping, vid Domushörna som vi sa. Vi brukar ha friluftsmöten där, pingstförsamlingen i Nyköping. Det var en fin man som hette Bernt Karlsson. Han hette fortfarande Bernt Karlsson. Han är väl, vad ska vi säga att han kan vara, han är lite över 90 år idag. Han skulle tillträda som föreståndare i pingstförsamlingen. Han höll en liten minipredikan där bland människor som kom och gick. Det var väl antagligen lördag, det var då som vi brukar vara där och ha möte. Och han hade som tema i den här lilla korta predikan, han hade: Jesus är en verklig vän. Jag tror att vi har det klart för oss, eller hur? Han är en verklig vän. Jesus är en verklig vän. Han är verklig också. Miljoner människor runt om, de har gjort den erfarenheten. Jesus är en verklig vän. Mannen som sitter här vid Jesu fötter som vi har mött i texten, jag tror att han hade det här klart för sig också. Och han ville följa med när Jesus och hans lärjungar ger sig iväg. Men Jesus har ett annat uppdrag åt honom. Jesus säger: vänd tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig. Han uppmanas till frimodighet. Det här kan vi ta till oss lite var, just det här med frimodighet. Jag tänker på mig själv när jag blir frälst. Jag tänker på min bristande frimodighet. Jag har grubblat över det ibland. Om mitt liv kanske hade sett lite annorlunda ut om jag hade varit lite mer frimodig. Men det är lite sent att tänka på det nu. Men idag kan vi vara frimodiga. Den förvandlade människan har ett vittnesbörd, det tror jag. Min mormor, som hette Augusta Blomberg, hon var inte med på temadagen av förklarliga skäl. Hon föddes alltså 1886, tror jag. Så det kan man inte begära att hon skulle kunna vara med. Men på något sätt var hon med, för att jag tänker ofta på henne. Hon kom till tro genom en märklig rörelse som kom ur Frälsningsarmén. Den kallades för Sprängbataljon. Om du är intresserad så kan du titta på nätet, så finns det lite att läsa om den här märkliga väckelserörelsen. Men hon var en verklig gammaldags väckelsekristen. Det kristna livet, det var på något sätt det som hela tillvaron kretsade omkring. Hon gjorde ett verkligt djupt intryck på mig. Och fast det var så länge sedan som hon dog, så saknar jag henne fortfarande. Jag tänker ofta på henne. Jag tänker ofta på vad hon sa. Och bland annat så sa hon så här: en kristen rörelse måste ha ett utflöde. En kristen rörelse måste ha ett utflöde. De sanningar som en kristen rörelse har fått ljus över, som en väckelserörelse har fått ljus över, de ska ju förkunnas för de som står utanför. Vi är ju till inte bara för oss själva, utan vi är till för att vara Guds tjänare i just detta också. Att dela med oss av det som vi har förstått av Gud, det som vi har tagit emot utav Gud. Det är ju till för att förkunnas för dem som står utanför. Vår tro, din och min tro på Jesus, våra erfarenheter av den frälsande nåd som har uppenbarats i Jesus. Bibelns ord om syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och Guds väg för att föra en syndare till ett förvandlat liv. Det är ju vår sak att föra det vidare. Det är vår sak att berätta det för de som står utanför. De som inte har upplevt det. Det ska finnas ett utflöde från oss till de som lever utan Gud. Men som kanske går med längtan i sitt inre. Mannen i vår text, han gick och ropade ut över hela staden allt vad Jesus hade gjort med honom. Han fick ett uppdrag utav Jesus på en gång, och han gick iväg och gjorde som Jesus hade sagt. Och jag vill göra som jag gjorde på temadagen. Jag vill läsa den här texten i Titus brevet en gång till som en avslutning på det här som jag har sagt, som jag har försökt att förmedla, fast det kanske blev lite torrare den här gången än det var på temadagen, men ändå detta var vad jag berättade där och vad jag förde fram där. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogodaktighet och världsliga begär, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare, och vara beredda att göra allt som är gott. Att inte förolämpa någon, utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot alla människor. Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd, och som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Och med det så önskar jag dig som har lyssnat till det här Guds välsignelse, och jag säger amen här.